Välkommen till ett nytt program av Thailand idag. Och jag som sänder det här programmet heter alltså Bernt och har bott i Thailand de senaste åren. Välkommen till ett nytt program, Viveka. Idag tänkte jag prata med dig om hur olika problem och ryggsmärtor kan uppstå och om man kan göra någonting åt dem. Värk som nackvärk, ryggskott, diskbråck, ischia, whiplash med mera, det drabbar nog alla några gånger i livet. Och jag vet inte vad som är värst, va? Men det är ju i alla fall besvärligt för den som drabbas. Välkommen, Viveka.
Tack så mycket och god morgon och god dag. Allihopa som lyssnar nu var ni än befinner er i världen och heter dig Bernt.
Ja, allt det här jag räknade upp nu, nackvärk, ryggskott, det är det man kallar för ryggvärk helt enkelt.
Ja, vi kanske först ska klassificera ryggraden.
Ja.
För att många som pratar om att de har ont i ryggen så menar de på automatik ländryggen. Men om jag säger att jag har specialiserat mig på att ställa diagnoser och behandla ryggradsrelaterade problem och smärtor och besvär relaterade till ryggraden, så menar jag från första halskotan till sista svanskotan. Och det är ett helt pärlband av nivåer som man kan ha, där man kan ha orsaker till olika sorters besvär, inte bara smärta.
Så att det här som jag räknade upp nu, Viveka, sitter det på olika ställen i ryggraden?
Ja, det gör det. Whiplash är ju relaterat till den övre ryggraden, det vi kallar halsryggraden. Och inte sällan så är den största, attacken precis på gränsen mellan där halsryggraden går över i bröstryggraden. För där har man en stor rörlighet, så sitter man och slänger huvudet bakåt så sker det största rörelseutslaget där. Mellan första halskotan och eller sista halskotan och första bröstkotan, så i de nivåerna. Och där kommer ju då också det största skadan att ske vid till exempel whiplash, som man benämner, det är samlingsbenämningen när man har fått en sån släng med nacken som kanske är när man blir påkörd av en bil bakifrån. Men man kan också tänka sig att om man ser de här hockeyspelarna kommer i full fart med stor kraft och tyngd och far in i sargen, och så ser man ju ibland att huvudet går fram och huvudet går tillbaks. Så att det kan nog orsaka whiplash även det.
Så det är inte så roligt, tycker du, att titta på hockeymatcher?
Jo, man är ju så sårbar i den delen av ryggraden. För att även om de har fantastiska skydd på och det har ju verkligen utvecklats i moderna tider, hur att skydda alla delar av kroppen, så kan man ju inte förhindra att de måste ju kunna röra sig, titta till höger och vänster och lyfta blicken och sänka den. Alltså måste de ju ha den här rörligheten i sig, som en riddarutrustning. Kan man ju tänka, de var ju också ledade,
ja,
så att kunna röra sig trots att de var skyddade för kanske ett knivslag då.
Viveka, det här som jag räknar upp, vilket är vanligast? Jag gissar på ryggskott, eller vad säger du?
Ja, jag skulle vilja säga så här att ryggskott är ju en papperskorgsdiagnos. Och med det menar jag att många människor och även journalister som skriver på löpsedlar att här är senaste metoden för att bota eller lindra ryggskott. Så är det ju, det säger ju inte exakt vad det är för skada egentligen. Och vilken nivå i ländryggen, men med ryggskott menar man ju vanligtvis att man har en akut smärta någonstans i, kan man säga, från bröstryggraden och neråt. Man brukar inte använda ryggskott när det är uppe i nacken, då säger man kanske nackspärr, men det är heller ingen diagnos.
Nej.
Det absolut viktigaste i alla sammanhang inom medicin och ortopedi och överhuvudtaget läkekonsten är ju att i möjligaste mån ställa en diagnos. Och det är ju inte bara ortopediska besvär som jag nu håller på med, utan det är många andra besvär. För att Annars är man ju ute och harvar och vet egentligen, kan man bara sitta och hoppas på ett resultat i sin behandling eller medicinering eller sin åtgärd. Ja. Man måste ju i möjligaste mån åtminstone undersöka och försöka komma fram till en behandlingsdiagnos så man har någonstans att starta på hur att åtgärda det. Mm. Därefter kan man då säga vad som är bra eller inte bra, för att alla som har ont i huvudet blir inte hjälpt av en magnesyl. Jag menar, en hjärntumör eller en stroke. Eller, vi har ju så många olika dramatiska tillstånd som kan kräva huvudvärk också. Så att, eller ont i magen till exempel. Då tar man väl reda på varför man har ont i magen. Om man går väl inte bara att ta bort blindtarmarna automatiskt för att man har ont i magen. Utan man får väl försöka klura ut var i magen och varför det är ont och vad felet är. Och försöka med många frågor och undersökningsmetoder komma fram till detta. Och det har jag specialiserat mig på under 25 år nästan successivt då med problem relaterade till från första till sista kotan i raden.
Ja, när man lyssnar på dig, Viveka, så förstår man ju att du är verkligen specialist på ryggbesvär. Men hur är det, alltså besväret i sig, men när man väl har drabbats, vad är viktigast att göra eller inte göra?
Nej, det var en bra fråga tycker jag att du säger just så, för det tänker jag ofta till mina patienter. Kanske först och främst ska man tala om vad man bör undvika. Men jag vill också i sammanhanget nämna att specialist kanske jag, men fullärd och fulländad, det ska man vara medveten om att man, det ska man inte tro sig ha blivit någon gång. Då skulle väl forskningen avstanna. Men med erfarenhet och kunskap och det parallellt så blir man ju såklart lite bättre i nog i vilket yrke man än håller på med. Mm. Men för att börja med att nämna en av de två alternativen du nämnde själv här, så kan jag väl säga att jag tycker det är viktigt att tala om vad man kanske bör undvika innan man sen kommer med rekommendationer som ofta följer en sorts trappstegs, kan man säga, inte behandling utan alltså ett förfarande som också gäller om man har legat i sängen och haft hög feber. Man kan inte kasta sig ut i löpspåret direkt och springa sin mil. Då får man successivt öka sin sträcka och öka sin belastning, öka sitt tempo. Så är det ju också med träningen. Har man en riktigt svår låsning eller ett akut diskbråck som läcker och trycker på nerven till exempel, så man har så ont så man kan knappt andas, och det minsta man hostar så trycker ju disken, buktar den ju ut på nervvävnaden, och då kan man inte gå ut och jogga eller
eller hugga ved kanske inte.
Nej, då gäller det nog att alltså, med gamla ordspråket eller talesättet, värme, vila, varsamhet, ja, med viss modifikation. Men om det är ett riktigt akut och svårt läge där man verkligen inte förmår och nästan inte vända sig i sängen, då har man ju inte. Men ändå ska man ju försöka våga röra sig. Alltså, man kan göra ganska mycket liggande också genom att bara till exempel röra på fötterna eller dra hälarna upp och ner eller ligga och spänna skinkorna. Ja. Så att man får någon aktivitet utan att det ska åstadkomma ett rörelseutslag. Är det då för stunden oerhört känsliga och sårbara områden som är drabbat utav vad det nu vara må. Mm. Till exempel en läckande disk eller det finns så många, alltså det finns så oerhört många diagnoser som kan gå in under den här ont i ryggen eller ryggskott. Därför är det lite grann, kan nästan säga ett hån, både mot patienten och mot vetenskapen eller den kåren som arbetar med det här, för att man kan inte gå ut och skriva att så här botar vi onda ryggar.
Nej.
Då onda ryggar? Vad är det för, som är fel?
Ja. Ja. Men när jag nu lyssnar på dig, Viveka, så låter det nästan som om att man ska försöka röra sig lite grann och låta kroppen bestämma att gör det för ont, då låter man bli att röra sig.
Alltså det finns ju nog alltid gränser när man bara stannar upp och nästan väljer att inte andas för att det gör så ont så att man svimmar av. Det har man varit med om och hört talas om och sett också. Men annars så kanske man inte ska vara så, man ska inte vara rädd för lite smärta. Man talar om en smärta på en VAS-skala som jag ser nu är väldigt internationell, visuell, alltså en smärtskala som man ofta ber patienten tala om hur svår är smärtan just nu och hur är den under dygnet. Eller vad är toppen och vad är det lägsta hanterbara. Och då använder man 0-10 och där får man en ganska, och då får man inte sitta framför mig och ta sig dit med buss och säga att ja, men jag har 11, jag står inte ut.
Nej, jag sa, nej, okej.
Då ligger du på akuten och skriker, alltså, då ber du nästan någon ha hjälp.
Ja, ja, ja.
Så att man ska väl, men jag säger att om man ligger på den här skalan upp till en 6 eller 6-7 så tycker jag att man ska försöka, man ska också se vad som går bättre och vad som går sämre.
Ja. Men man känner ju vad som gör ont och inte gör ont.
Ja, och det kan jag väl säga att oftast på den där riktiga smärtan som alla känner att nej, det här är fel, det vågar jag inte göra. Men lite, om man tänker att man gör en töjning av en muskel så kan det ju också, om jag säger till en person som är 35 år som i tidigare sitt liv lätt gick ner i spagat och så säger hon, jag kan inte göra det idag för det gör ont. Ja, men det är klart. De är ju inte så smidiga och mjuka musklerna längre. Så att, men där kanske man kan då tänja lite grann. Och den sortens obehag.
Ja.
Ska göra någon sorts liknelse. Det vill säga att man försöker göra ganska rena rörelser. Så det vill säga framåt och bakåt. Höger och vänster. Och sen försöka rotera.
Mm.
Och då sker det på olika ställen i ryggen. I ryggraden. Beroende på om jag sitter eller står. Så sitter jag på en stol och med 90 grader i höfter och knä. Och till exempel sätter händerna, knyter händerna bakom nacken och vrider mig till höger och vänster. Så sker inte rörelse längst ner. Då har jag låst hela det och skyddat det paketet.
Jaha.
Jag kan sitta och rotera. Och det kan man nästan känna att då kommer rörelsen, rotationsrörelsen betydligt högre upp. Och då... Men då har man inte ont i bröstryggraden så är det ju ganska viktigt att låta den föröra sig.
Ja.
Så att man inte ser sig helhetsparalyserad eller sjuk. Bara för att man har väldigt, väldigt, väldigt ont i en del av kroppen. Man kanske kan böja och vicka på fötterna. Man kanske kan böja på knäna och dra dem upp och ner. Man kanske kan också våga sträcka armarna upp mot taket.
Ja.
Men att gå och hänga sig i en sån här ribbställning som blev modernt på 60-talet som många skaffade i sina hem. En sån här tvärribba och bara hänga där rakt upp och ner.
Ja.
Det har säkert hjälpt vissa, men har man en uttalad svank så kan jag säga att hänger man då rakt upp och ner. Och orsaken skulle vara tillklämning av nerven i de här hålen på varje sida. Från kotpata när de går ut och försörjer kroppen med känsel och värmeupplevelse från några och så vidare. Och då blir det hålet mycket större genom att man till exempel drar upp knäna.
Jaha.
Det är ganska tungt då för nacke och axlar att hänga en 60, 70, 80 kilos kropp och sen samtidigt dra upp sina knän. Och det är svårt att slappna av i ländryggen också. Jaha. Och då kan man istället... Antingen lägga sig på magen över en, om man har någon sån där stor puff eller någonting hemma. Jag tänker på, jag brukar ofta säga till mina patienter, nu får du gå hem och lägga dig över hästen i stallet. Som man gjorde i gamla cowboyfilmer när man tog hem sin skadade vän.
Ja, ja.
Så kan ju faktiskt ligga på magen på tvärs över hästryggen. Så att armar och ben dinglar fritt. Och då får man en liten traktionsmoment i ryggraden, alltså en särglidning av kotorna. Vilket gör att man öppnar de här hålrummen för nerverna. Eller låter också att disken kan faktiskt liksom sugas tillbaka i sitt fack. Du får ett undertryck.
Ja.
Och det kan vara någonting att prova. Eller att lägga sig i den här ställningen björnen sover. Alltså man kurar ihop sig på golvet som man... De flesta kommer väl ihåg hur man lekte det som barn eller med sina föräldrar, björnen sover. Precis så.
Mm.
För då böjer man ju ryggen, rundar ryggen. Samtidigt är det ingen belastning någonstans för hela kroppen vilar tungt och slappt mot underlaget.
Ja. Viveka, förr i tiden så skulle man ju lägga på ett kattskinn. Hjälper det eller?
Det fanns nog de som kände god lindring av det. Och då vet man inte om det är den här sensoriska stimuleringen. Alltså när man stimulerar via hudsensorerna. Jag skulle kunna säga människans känselspröt.
Ja.
Så kan man, lika väl som man kan, har nu bevisat att man kan få en utsöndring av endorfiner och välbefinnande hormon. När någon smeker en eller klappar en eller vidrör en på ett rart sätt. Så kan man säga att det här kattskinnet kanske kan lindra också och ge lite... För att det känns så gott på det området. Sen har det ju en värmande effekt. Och den värmande effekten gör ju att kärlen vidgar sig, och är det någonting som är viktigt så är det att man har tillräckligt med bra blodförsörjning med syresatt blod i det området som nu kanske har låst sig, ja, när man har riktigt ont för att man vågar inte röra sig. Och då tyvärr så spänner man ju musklerna också, och då försämrar man det för sig själv. Så det, jag kan inte säga att det inte, men det är ju inte något mirakelmetod, utan det kan väl kännas lika skönt som kanske en värmedyna. Eller jag brukar rekommendera att kan man röra sig så mycket så att man kan ta sig ner i ett hett varmbad, så brukar man efter 20 minuters liggande där alltså få lite ny kraft och kunna andas djupt. Och, men den effekten sitter bara i en halvtimme. Så det är ju inte en bot, utan det är en tillfällig möjlighet att få uppleva lite lättnad i den här smärtan.
Men Viveka, jag vet att själv så hemma hos mig hade vi vetekuddar som vi värmde upp i ugnen, och sen kunde man lägga på det onda stället. Och idag finns det ju olika salvor som tigerbalsam och annat som man smörjer på och som värmer och ökar cirkulationen. Hjälper det, tror du?
Alltså både vetekuddar och risgrynskuddar och tigerbalsam, det når ju inte så djupt in, men jag tror nog med att de här vete- och riskuddarna som man la i mikrougnen och värmde upp, och även jag tidigt i min verksamhet använde ju alltså en sorts lera insydd i små påsar som sänktes ner i 74 gradigt vatten i behållare som höll den här temperaturen, och så la man det i en frottéhandduk så man fick den här fuktiga värmen som tränger kanske lite längre in än vad kattskinn gör. Men det når ju inte ner, det når ju inte till så djupa strukturer, men kan man uppnå den effekten att patienten slappnar av, så får du vind och kanske redan där ett steg på den här VAS-skalan från 7 till 6. Och det kanske innebär att plötsligt ska den patienten röra sig lite grann. Ja. Eller göra någonting som... Och sen, dessutom, att ska man behandla en patient och mobilisera, alltså göra en riktad rörelse och kanske med en sträckningsmoment eller så som man har gjort, som jag har gjort med många patienter, så har man ju vunnit så mycket mer smidighet. Man kan säga att man har de här banden som är spända, så att det inte bara fjädrar tillbaka. Man har mjukat upp områdena som håller kotpelaren alldeles låst, så att man har möjlighet att åstadkomma en mobilisering, alltså en rörelse i de riktade områdena som man är ute efter, för att man har räknat ut att detta kommer lindra. Mm. Och då tror jag inte att tigerbalsam når så djupt ner, men det kan ju också förvilla upplevelsen av smärtan. För den kan ju bli så het. Det finns ju någon här i Thailand som jag har märkt är så, det är så nästan så det bränner om den.
Ja, det stämmer.
Sen är det vissa som tycker att det är skönt att lägga is på. Och då kan man säga, då lurar man ju gärna lite grann. För då kan man kanske i bästa fall få en som man gör när man har bränt sig på ett finger på spisen. Då kyler man ju ner så att det nästan gör ont på andra hållet.
Jaha.
Men jag tror att...
Men Viveka, om man då råkar ha en frysbox, då kanske man ska lägga sig i den?
Ja, bara man håller huvudet utanför.
Ja. Men nu
nej,
när man...
det är nog inte riktigt. Det vet jag inte. Det finns de som tycker att det är... Man använder det till exempel i samband med ultraljudsbehandlingar när man vill se en fästesinflammation, som också kan ligga väldigt nära ryggraden i de här små fästena. Mm. Eller ute vid de större leder. Och då så... Har det varit en period så gällde detta då, nu kommer ju hela tiden nya forskningsrön, men då hade man sett att man hade en flash-effekt, alltså att man först kylde ner till exempel en knäled eller att områden skadade med muskelsenfäste. Mm. Och liksom nästan ströp till syresättningen och genomblödningen, och sen efter det när man tog bort det och dessutom använde ultraljud, så fick man den här flash-effekten som man... Så att man kan föreställa sig att det riktigt forsade fram, blodet sprängde sig fram, som är samma känsla kanske som när man har nästan förfrusit sina fötter. Och man kommer in och säger, nu börjar de tina, och då gör det ju ont när det tinar och spränger det. Ja. Och då ska man ju inte sätta fötterna i varmvatten, då ska man ju sätta dem i rumstempererat vatten.
Ja, just
fast
precis.
Går det för fort då. Så att därför har man ju också nyttjat den här med nedkylningen just för ultraljusbehandling, och då finns det bevis för att man har fått den här flash-effekten för att uppnå den här ökad syresättningen, som i sin tur har gjort muskeln mer smidig och mindre smärtpåverkad.
Mm. Viveka, om man nu råkar bo grannen med dig där nere i Rayong och så drabbas man av ryggont, ska man då ringa av en massör eller ska man ringa till dig istället?
De kan ju ringa och försöka genom ett samtal med mig komma fram till vad orsaken är till det onda innan man låter någon massera. För att alltså man kan ställa till väldigt stora problem med att massera, framförallt om man gör det för hårt och på fel ställen, om man har en skada som verkligen inte tål. Alltså man ska inte riva upp och massera om man har en muskelbristning och sätta igång och massera hårt i det området. Mm. Det måste ju få ro och läka. Vilket inte betyder att man inte kan röra på benet och låta muskeln ha sin naturliga sammandragning och utsträckningsarbete. Men alltså massage tycker jag helst att man ska använda när man är... Ja, man kan få träningsvärk, då tror jag det är helt ofarligt.
Ja.
Men inte om man har en skada som är... Och framförallt om man känner att det här är ryggraden. Då tycker jag inte... Jag gör det inte. Nej. Jag säger ifrån att jag kan göra vad ni vill med mina armar och ben, men rör inte ryggraden.
Nej. Men Viveka, då konstaterar jag att får jag ont i ryggen så ringer jag till dig. Men kan du så där utan röntgen och grejer diagnostera vad det är för någonting som är ryggont? Om det är ischias eller vad det nu är för någonting, diskbråck?
Alltså man kan väldigt, väldigt långt komma fram till en mycket säker diagnos genom sin kliniska undersökning. Och den tar tid. Man kan inte gå in till en doktor på 10-12 minuter och sitta och prata 7 minuter och sen så tittar han på ryggen och så lyfter man på ett ben. Alltså då är man inte färdig. Det är många, många moment med allt från att man har, ska man säga, sådana här kakspår liksom, som man parallellt drar över olika områden som är då sensoriska fält, som varje fält på benen och armarna och kroppen är relaterade till en viss ryggradsnivå. Man till exempel ökad känsla eller ökad reflex som kanske skenar på ett sätt som kan vara helt överdriven eller i alla fall inte lika på båda sidor. Då kan man ju misstänka att här är det någon nervstörning. Det är något tryck på nerven. Det är någon störning i den här nivån. Så då vet man ju var man ska gå in och testa och känna sig fram. Och, ja, det är mycket manuella tester som är viktigt att göra noggrant. För att komma fram till en så säker behandlingsdiagnos som möjligt.
Ja.
Men visst kan man genom samtal komma en bra bit på vägen.
Ja.
Och visst är man kan vägleda och fråga, kan du göra det? Och till exempel, man ska vara medveten om också att när man har skador eller någon fel eller störning i den nedre delen av ryggraden. Så kan det vara orsak till att man har problem med magen. Eller att man har problem med att kissa. Mm. Man håller inte tätt, man är inkontinent eller att man har svårt att släppa ut det. Och det kan påverka sexliv och det kan påverka impotens. Och det är många områden som är, man tänker sig söder om. Nej, nedom heter det, nedom naveln ungefär. Om vi tar händerna vid midjehöjd och liksom håller oss åt sidan och säger att det här är liksom... Här kanske vi kan säga att ländryggraden börjar. Den börjar lite, lite högre upp. Men alltså ovan midjan och neråt.
Okej.
Okay. Föreställelsen, vad har vi där för olika organ som är viktiga att de är i full funktion? Mm. Så det är viktigt också när man ställer frågor. Som jag nu måste gå in på lite personliga och intima frågor. Och alla vet ju att jag har tystnadsplikt. Så att det är bara för att försöka tillsammans komma fram till att detta kanske också är ett helt onödigt problem så du inte behöver gå till en gynekolog med, utan låt oss behandla ryggen först och så ser vi sen om allt det här ordnar upp sig med mens regelbundenhet eller så extra graviditet eller annat.
Ja.
Så att, och sen också strålningar ner i benen, avdomningar, akillestendinit, vilket betyder hälsenesinflammation.
Ja.
Inte ofta att det finns en kombination med en försämrad sensorisk, alltså en försämring på den nivån i ryggraden som sammanfaller då med att den här hälsenan orkar då inte lika mycket som, och därför är den mer sårbar, mer känslig och utvecklar kanske en kronisk inflammation.
Ja.
Så det är inte så lätt som man kanske tror när man läser, som jag säger, veckotidningsvetenskapen. Den är lite annorlunda än den...
Ja, det är alltså inte så enkelt som det står på löpsedan.
Mm.
Viveka, skulle jag kunna få ett recept på lite bra musik?
Ja, jag vet inte. Vad ska vi börja med? Och jag hade en liten lista som jag tror jag skrev till dig. Som jag inte kommer ihåg vilken jag hade nämnt som första.
Vill du ha en ledtråd?
Ja, tack.
Do you know where you are going?
Oh, ja, just det. Diana Ross, temat ur Mahogany. Ja. Do you know where you're going to?
Då skriver du ut ett recept så lyssnar vi på den.
Tack så mycket. Det ska jag göra. Så skriver jag.
Ja, vi lyssnade alltså på Diana Ross, Do You Know Where You Are Going To, på recept av Viveka Neri Rajong som är ryggspecialist. Och vi pratar alltså onda ryggar idag, och det är ju Viveka är ju något så sällsynt som en utbildad ryggspecialist i Thailand. Det har vi inte många svenskar som är, det kan jag lova Viveka. Ryggbesvär har ju många namn, och hur vet man vad man har drabbats av förutom att det gör så förfärligt ont?
Det är ju bra om man kan beskriva vad kärnan utav det, alltså vad den svåraste smärtan härleds. Och man kan härleda den som patient själv och förklara att den sitter precis på ryggen mitt emot naveln, eller den sitter precis mitt emellan skulderbladen och det är tungt när jag andas. Då vet jag att det är bröstkota 3-4, alltså förmodligen, som har låst sig. Och då, alltså det finns många sådana här intervjufrågor som man kan klura ut var felet sitter. Och sen varför egentligen är det oväsentligt, men det kommer vi ju till senare, som vi sa inledningsvis, när man också ska tala om för patienten vad du kanske bör undvika. För att vi är ju inte likadana vare sig på utsidan eller insidan skapta. Och det är bara att titta på långa och korta ben och fula fötter och platta fötter och blå ögon och bruna ögon. Så det är, vi är inte lika långa, vi är inte lika, har inte samma benstomme. Och då kan man inte, jag tror man får vara ganska försiktig för att generalisera när man ger råd. Utan man säger, försök lite så här, känns det bättre om du gör så? Och när känns det värst? Och är det när det är varmt eller kallt? Eller när du böjer dig eller sträcker dig? Eller när du hostar och nyser? Och kan du sova på natten? Har du tagit någon medicin som har hjälpt dig? Har du tagit en magnetil och det känns bättre? Har du tagit ett glas vin och det känns bättre? Detta är väldigt vägledande frågor för vilken sorts smärta det handlar om.
Ja, just det. Viveka, här i Thailand så är det ju mycket vanligt att folk ligger i hängmatta. Är det bra för trilskiga ryggar?
Ja, det är ju inte fel om de inte har några problem att komma i hängmattan och komma ur hängmattan. Där kanske ligger den största risken att de ramlar ur och faller tokigt på någon trädrot eller så. Men, eller komma i det, men jag ser inte att det är något problem. Men de får ju inte ligga där för många timmar. Alltså det är ju ingenting som är bra att göra hela tiden. Det har jag inget råd att ge. I så fall är mitt råd att det du ska göra hela tiden är att variera vad du gör. Jag vet inte om många sover ju på de här bara små rismattor på golvet och tycker att de sover skönare där än att sova i en bolstrad säng.
Ja,
det har det med vana att göra vad man har under sin uppväxt tränat kroppen för att känna för att få ro på kvällen.
Ja, en del säger ju att hårt underlag är bäst att ligga på och då är ju golvet är ju väldigt hårt.
Alltså jag tycker inte man kan säga såna här regler att det är bäst eller det är bäst. För det är, vi är så individuella.
Ja.
Så vad som gäller för den enskilde gäller ju inte automatiskt för den hela massan. Och det gäller även i forskningsresultat. Det är viktigt att komma ihåg det. Kommer man fram till ett forskningsresultat i något sammanhang så ska man veta att det behöver inte gälla för alla. Bara för att det gäller för några stycken i den gruppen som har varit utvald under och exkluderad i den här. Inkluderade i det här forskningsprojektet.
Mm.
Och då måste man våga säga att ja, men jag tycker inte det känns bra trots att du säger att det är det här jag ska göra. Och då får man ju tänka om som person och rådgivare eller också att en behandling. Och ibland kan man säga att nu kan du gå hem efter det här och så får du känna dig lite öm. Men det får inte göra ont på det och det och det sättet. För då Nej. Är vi fel ute.
Mm.
Då är det ju viktigt att man har en bra dialog och man har förtroende för patienten så att man känner att man kan också ju mer information jag kan få, ju lättare är det för mig att komma fram till vad som är vettigast att rekommendera eller att göra. Mm. Eller vad man inte ska göra.
Ja. Men nu har ju den här onda ryggen, den har läkt ut, Viveka. Och hur ska jag nu undvika att den kommer tillbaka?
Jag tror inte riktigt att man kan göra. Det kan man nog aldrig vara säker på. För att man kan ju faktiskt råka ut för ett trauma som kan räcka med att man gör en ordentlig loppa i skidbacken eller man råkar falla av en cykel eller det traumat som kan ge allt från bara ett litet skavsår kan i ett tokigt moment bli väldigt illa också.
Ja.
Men att försöka skydda sig genom att vara stark är ju absolut rätt och det är viktigt. Att försöka vara, alltså det är inte för inte som det är en våg av alla dessa gym som började komma.
Mm.
Och det och som nu också man har mer än någonsin, för att man vet idag, det började på 80-talet och nu vet man ju mer än någonsin hur viktig träningen är.
Ja.
Men träning är ju inte bara styrka utan det är också rörlighet. Och då får man ju försöka hitta någonting som passar. Om man rekommenderar och personer säger nej, jag tränar ingenting, jag gör ingenting, jag vill inte, jag är inte den sorten. Jag, nej, men nu. Du behöver nog faktiskt en liten skjuts på hjärtat en gång i veckan eller två. Ja, men jag går promenader. Och då säger jag oftast att ja, men det är ju bara en förflyttning. För det är det ju.
Ja,
men, och det gör vi väl alla mer eller mindre. Det är ju de som går mycket på dagen på sitt jobb och har en stegmätare. Och visar sig att de har gått lika långt som de som har promenerat en halv mil.
Mm.
Men det är ju inte dåligt alls. Absolut inte. Det vill jag inte säga. Det är skönt och det är mentalt avslappnande. Och går man raskt och bra hållning så har det. Och kanske också i den åldern då det passar väldigt bra. Så absolut ska man prata med det. Annars brukar jag för att få en regelbundenhet i sin träning så brukar jag först fråga. Är det någonting som du tycker är kul? Spela badminton eller spela tennis eller gå och simma eller alltså, rida eller någonting som man kanske gärna gör i par också. Så man kan ha en stående tid någonstans. Bokad med en vän eller en kompis som säger att man försöker hitta någon som får slippa den här tisdagen så. Ringer kompisen och säger, du, Det är dags här, är du redo nu om en timme på badmintonbanan eller? Det kan också vara ett sätt för att man ska få lite draghjälp i början. Mm, för att sedan också komma in i den här härliga strömmen av känslan att man nästan skapar ett behov av regelbunden träning.
Ja.
Det kan vara också att gå på gym. Och nu finns det ju, många gym där ganska gamla människor, alltså upp mot 80-årsåldern, går och tränar och de skapar sociala kontakter och de träffas 3 dagar i veckan och var och en efter sin förmåga. Man behöver inte jämföra sig med en 20-årig muskelknippe eller någon annan som är slimmad och snygg, utan var och en efter sin förmåga så att man känner att man mår bra när man anstränger sig lite grann. Gärna till musik. Dans är väl ett utmärkt sätt att hålla sig både rörlig och lite muskelträning och bra för flåset, för hjärtat.
Ja.
Så att mer än en sorts aktivitet är ju... Nu vet jag att yoga är väldigt, väldigt växande över hela världen. Men det finns så många olika sorters yoga. Det är den som är jobbig rent fysiskt. Och det är den som mer handlar om väldigt speciella rörelser. Som känns skönt både mentalt och i kroppen. Mm. Och jag säger ja till allting nästan. Om det inte är så att man har ett specifikt besvär. Då kanske jag kan säga att ja, golf ska du nog inte spela. Eller det kan väl vara lite försiktig med vid... Eller rida, jag menar där kan att rida kanske största risken är att du ramlar av och skadar dig.
Ja.
Men har man kotkompressioner så tror jag inte man mår så bra av just att rida. Då kanske det är bättre att simma eller sitta och ro. Mm. Rodmaskin, det är ljuvligt.
Men om jag ska tolka dina svar här, Viveka, så du rekommenderar att man rör sig. Du rekommenderar alltså inte soffsittande framför tv.
Det gör jag inte.
Nej.
Det betyder inte att man ska ha dåligt samvete när man sätter sig i sin sköna soffa med en god bok eller lägger sig i soffan och ser på en bra långfilm. Men det där brukar komma på automatik. För vet man att man idag har jag varit ute i trädgården och jobbat en hel dag. Åh, vad skönt att bara lägga mig här med en god bok.
Ja.
Eller att se på tv eller vad som helst. Och jag tror att det är viktigt att man inte då vilar sig med dåligt samvete. Så att sen behöver det kanske, det är ju bra med någon sorts aktivitet varje dag, men sen någon gång i veckan är det ju bra om man får ordentlig skjuts på hjärtslagen och att man känner att man kanske tar i lite mera. Men som sagt, har man en trädgård så är det mycket där som är allsidigt och varierande. Så ska man ju inte gå ut och hugga ved i 8 timmar eller putsa alla sina fönster samma dag. Då lär man ju ha besvär i både nack och axlar dagen efter. Så ta 3 fönster en dag och så räfsa löv i 1 timme. Och...
Ja.
Att även att städa kan man göra till en... Men visst, det är många moment i allt det där också som inte är rekommenderat. Hur ska man göra när man skottar snö? Lyfta, böja ryggen och rida, det är inte det mest lämpliga. Men man kan göra det på rätt sätt. Men det kan jag inte visa här i radio tyvärr.
Nej, men jag vet precis hur man ska göra när man ska skotta snö, Viveka. Och det är mycket enkelt. Köp en snöslunga.
Ja, men då kommer du undan den här härliga träningen som det går ut i frisk vintermorgon och får underbar doft och luft i lungorna. Och de här att fösa snön framför sig och skotta lite lätt. Och det värsta är väl kanske när snön börjar bli... våt och tung. Mm. Du är verkligen är tung på en skovel. Men är man från början ganska tränad så klarar man nog av det här utan att få några besvär. Så att det här är, man ska känna sig själv.
Ja.
Och inte kasta sig ut i de tuffaste utmaningarna på en gång. Att vandra i fjällen, eller det är också en sån här att gå på skog och fjäll, att gå på icke-plant underlag. Så det blir lite småklättrande och lite gående ner för backar och så. Det gör ju också att kroppen måste kompensera med olika muskler hela tiden för att man ska hålla sig på fötterna.
Mm. Ja, vi ska ta och lyssna på lite mer musik. Vad hade du tänkt att vi skulle höra nu?
Jag tror att det är Something Stupid.
Ja, med vilka då?
Jag tror att det är Nicole Kidman och Robbie Williams.
Det är alldeles rätt, då lyssnar vi på den.
Till you think you have the time. place to dance. I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. In your eyes you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. It's late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
Ja, Viveka som är ryggspecialist och bor nere i Rayong. Och där ligger var någonstans?
På kuststräckan i Rayong distrikt på väg mot Kambodjas gräns. Om man tänker sig, ja, och någon som vet vad ön Koh Samet, som ändå är ganska känd i turistsammanhang. Så bor jag 2 mil från, jag tror bor 2 mil från den ön kan man säga, fast på fastlandet.
Mm. Och där kan man alltså hitta dig som är ryggspecialist och kanske få hjälp när man har lite ont i ryggen.
Mm. Det går bra att ringa mig och så pratar vi och så kommer man överens om hur vi ska göra. Eller att man börjar med några goda råd. Eller.
Ja.
Så,
ja. Man hittar ditt telefonnummer på din hemsida, va? www.viveka.se tror jag det var.
Ja, det gör man.
Mm.
Och mejla mig också. Och man kan också läsa på tidningen Nyfiken Gå som är en nättidning. Där jag har svarat på lyssnarbrev som har ställt olika frågor om besvär relaterade till, alltså fysiska besvär. Det är ryggar och det är knä och det är löparknä. Och där har jag ganska uttömmande svar, så där kan man hitta mig som både matskribent och lite annat.
Mm.
Och då är det www.nyfikengra.se. Och så blir det ju utan å på doktorn.
Ja. Vad heter det? Om man nu råkar bo inte allt för långt ifrån dig, gör du hembesök också eller?
Alltså det är ingen som riktigt har brytt sig om att jag, några kan ha kommit alldeles akut. Jag har kanske varit lika stor hjälp för att ta folk i bilen och köra dem till akuten som att de kanske har kommit hit. För jag har inte kunnat verka på det sättet medicinskt med arbetstillstånd som jag hade önskat. Så att, men samtidigt har de sagt att jag är ju inte hindrad att hjälpa någon som söker min hjälp. Alltså om man är det. Och så att det är ju en balansgång att gå.
Mm.
Så jag försöker hålla mig på. Och man har ju också, ska man säga, svurit eller lovat när man blir färdig. Att man i utbildningen, att man inte ska neka någon människa som söker en hjälp som man vet att man kan ge.
Försvinner de här ryggbesvären som vi har pratat om idag, Viveka, försvinner de av sig själv med tiden om man bara tar det lugnt och försöker röra sig så lite eller så mycket som möjligt?
Gå tillbaka till kärnan i det hela, så ska du inte säga längre ryggbesvären, utan du får nog säga, alltså, det är ju det här, då måste vi ha den här diagnosen. Men olika diagnoser som är relaterade till ryggraden och dess besvär, de kan säkert försvinna och aldrig komma tillbaka, medan andra har en förklaring och kommer tillbaka. Och då kanske man vet också vad det är som utlöser det, och då får man ju helt enkelt säga att nu får du undvika det. Och det finns, och sen när man blir äldre, så man är mer sårbar, tycker jag, i ländryggen vid en ålder av någonstans mellan 30 och 40. Det är många som får såna här akuta besvär som lika egentligen diagnoser, men som är väldigt svåra smärtor, och så blir de bra och så tränar de, och så när de åker på semester så får de den där hela kroppen alltså relaxa och ta det lugnt, och man har inga riktigt tydliga förklaringar till detta. Man borde ju må bättre när man är... Men då har man kanske drivit sig själv lite för långt under den här arbetsmånaden. Och så ska man ha semester, så släpper man på allt. Och då blir musklerna så avslappnade så att de inte orkar hålla alla skelettbitar på plats. För vi ska ändå komma ihåg att hade vi inte haft muskler senare, så hade vi legat i en liten benhög där på golvet.
Jaha.
Så man ska inte hängade med muttrar och skruvar, utan vi är... Våra leder hålls ihop med hjälp av muskler och muskelserna som fäster då in i själva skelettet på ovanleden och underleden, som ett knä till exempel, som gör sen att du kan röra knät.
Mm. Så du rekommenderar att vi ska hålla oss i rörelse och motionera lite alltid, hela livet?
Ja, men gärna att det ska vara så roligt också, så att det inte känns som någon plåga att nu måste jag göra det idag igen. Utan tänk igenom att har jag nu suttit på kontoret en hel dag, så kanske jag ska ta och cykla en rejäl sväng ikväll, eller gå hem via badhuset och ta några 100 meter, eller spela tennis med någon om man kan det, eller ut och spela fotboll på skoj med sån här koppenidrott eller något kompisgäng man har, eller det är ju ingenting som behöver vara till åldern. Det är så kul, tycker jag, att det finns, att det är så, idag är så lovligt att man får hålla på med idrotter utan att man ska bli stjärna och bättre, utan man gör det för man tycker det är kul. Så åker man på skidsemester, så är det ju utmärkt att kombinera både tuffa backarna i slalombacken och sen dra några kilometer på långfärdsskidor. Så tänker jag för äldre också, man faller ju inte så illa om man går ut på plan. Själv bodde jag, så jag hade en sjö framför mitt hus och frös på vintern i Sverige, och då ofta så kom det ju snö så vi inte kunde åka skridskor, men då var bara ge sig iväg långt på den här frusna vattendraget. Mm. Och föll man, så idag är ju skidor, det är så lätt att ta på sig, det är så lätt att bära, allting är så smidigt, alla bindningar är ju så enkla idag jämfört med vad det var med när jag var barn. Så att det finns så många fina spår också, tror jag, flera ställen i landet där, som är belysta på kvällarna. Man tänker de delarna som blir mörkt då i december, november, som man får prova sig fram lite grann också, och det kan man väl också göra tillsammans med någon. Ja. Och har man inte tid i veckan, så kan man väl tänka sig där att när det är lördag och söndag, en härlig sån tur i skidspåret, och sen kan jag göra något annat.
Vilka ryggbesvär är vanligast bland oss lite äldre ungdomar över 60?
Ja, det är alltså ländryggen och halsryggraden. Det är nästan lika där, tror jag.
Ja.
Ja, det är kanske så. Jag kan inte säga någon statistik, men om jag bara tänker igenom alla 66 000 behandlingsomgångar jag har gett, så känner jag kanske att lite övervägande i så fall nacke för kvinnor och ländrygg för män, men det kanske är ganska lika.
Ja,
och,
men du säger ländrygg, Viveka, är det vi gamla gubbar kallar för ryggskott?
Alltså ländryggen är ju den delen av ryggskott, av ryggraden, som är, vi säger från midjan och ner, så säger jag, fatta händerna i midjan, så har du tummarna bakåt och fingrarna framåt, när man har någon sorts midja kanske kvar. Så börjar ländkotorna strax ovanför, så att det är det man tar sig ner över svanken helt enkelt, och det är det partiet där med fem kotor som tillhör ländryggraden, och därefter kommer ju korsbenet, som är ett enda ben med svanskotan på slutet.
Hörru, Viveka, varför ska man undvika att röka när man har ont i ryggen?
Alltså, det finns väl ingenting som är gott, som är bra med rökningen, vad jag kan tänka mig, mer än kanske njutningsmomentet att det är. Men det är inte värt all den konsekvens av besvär det både sätter på sikt och även kortare intensivperiod av rökning. Men dels så hämmas syresättningen, för lungorna blir ju blir ju försämrade successivt. Och i och med att de är försämrade så syresätter du blodet sämre. Så då får du en sämre syresättning i kroppen. Det kan man ju se på de här som har varit rökare i många, många år. Att de är gärna lite grådaskiga ansiktet. Ja. Behöver inte vara så, men man kan se det. Och då, det ser man inte så ofta i den icke-rökande gruppen.
Ja. Och sen är det väl så, Viveka, att röker man så kanske man börjar hosta. Och det gör ju inte så gott i ryggen precis.
Nej, och har man då diskar som har benägenhet att bukta ur sitt läge och man inte har tränare. Om du tänker där i ryggraden så ska vi ha våra filéer, en på varje sida som precis som djuren har. Mm. Och är de då lite otränade, våra stora ryggfiléer, så kanske det finns utrymme för disken att av en rejäl nysning eller hostattack. Är det ingenting som håller den på plats utan den kanske buktar ur sitt läge. Och då går den ut och trycker på så en nervstruktur som kan göra så här akut ont, fruktansvärt ont, som man nästan kan inte vet inte om man ska hosta eller inte. Men sen så vill jag gärna säga också, vilket många tror då, att snus är helt ofarligt när det gäller, eller farligt och farligt, men att det inte skulle ge någon påverkan mer på tandköttet. Men man har sett i forskningsrapporter att själva disken reagerar negativt utav de ämnena man får i sig när man snusar. Så att det kan man kanske... För jag vet att det är många som går över från rökning till snusning, och det är säkert mycket bättre, det måste det vara. Men att det är inte helt, det är inte hälsosamt i alla fall.
Nej.
Så heller.
Ja, Viveka, det fick bli dina slutord där, och nu ska vi luta oss tillbaka och vila ryggen och lyssna på vad då?
Ja, men nu vet inte, jag har ju inte hittat min lista.
Då lyssnar vi på Nancy Sinatra och Lee Hazelwood.
Ja, åh ja, Summer Wine.
Summer Wine.
En gammal goding från 60-talet ändå.
Ja. Ja, tack för att du var med i programmet, Viveka. Och har du någon liten slutkläm om hur man undviker ryggbesvär i Thailand?
Ja, här är man ju för det första, har vi ju ingen is och halka. Så att ryggskott och snöskottning är relaterade till is och halka. Och mycket snö, det slipper vi ju. Men, och så är vi ju lättare klädda generellt. Och det gör också att man har väldigt lätt för att röra sig smidigt. Så att gå i sand, som en lång promenad på stranden som inte går i vattenbrynet. Utan går där det är lite tuffare, där det är mjuk sand. Det är ju, känns lite grann i benen. Och får man gå och flåsa ut och cykla, ut och simma. Det är mycket man kan göra med väldigt stor lätthet här. Just för att få klimatet är så bekvämt.
Ja, då tar jag till med det där du sa om att promenera i djup sand. För att här har vi ingen sand och inget hav.
Och jag säger som alltid, glöm inte att dansa och känn, liksom, känn glädje till musiken. Så det kommer man också långt med.
Då dansar vi loss till Summer Wine. Tack ska du ha, Viveka.
Tack.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walked in town on silver spurs that jingled too, a song that I had on sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time, and I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
My eyes grew heavy and my lips, they could not speak. I tried to get up, but I couldn't find my feet. She reassured me with an unfamiliar line, and then she gave to me more summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off your silver spurs and help me pass the time. And I will give to you summer wine. Summer wine.
When I woke up, the sun was shining in my eyes. My silver spurs were gone. My head fell twice its size. She took my silver spurs, a dollar and a dime, and left me craving for more summer wine. Oh, summer wine.
Strawberries, cherries, and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things. Take off those silver spurs and help me pass the time. And I will give to you my summer wine. Oh, summer.
Här tonar programmet sakta bort och ni har lyssnat på mig Bernt på språng någonstans i Thailand och träffat intressanta skandinaver. Men var nu inte ledsna för detta utan fortsätt att lyssna. Det kommer fler program efter det här. Och vi hörs igen om några dagar. Sabadi, kram.